Hur kan mer mat som produceras lokalt också ätas lokalt? Ja, detta är en högaktuell fråga som projektet Rätt från Slätt arbetat aktivt med och där flera kommuner i Västra Götaland samverkat. I dagens avsnitt ska vi få höra mer om projektet och vad man har kommit fram till. Idag importeras många av de proteingrödor, till exempel bönor, kikärtor och linser, som kan köpas i svenska livsmedelsbutiker från bland annat Kanada och Kina, vilket innebär långa transporter. Proteingrödor, eller baljväxter som de också kallas, odlade i Sverige har generellt lägre klimatpåverkan jämfört med baljväxter importerade från många andra länder. Särskilt om de också kokas och förpackas i Sverige. Det finns potential att öka den svenska odlingen av baljväxter. Vi skulle kunna odla ungefär 170 000 hektar jämfört med dagens 50 000 hektar. Och detta med hänsyn tagen till att baljväxter inte bör odlas återkommande mer än vart sjätte till åttonde år på ett och samma fält på grund av risken för växtföljdssjukdomar. Tyvärr har bland annat svag lönsamhet, låg odlingssäkerhet och outvecklade värdekedjor bidragit till att inte mer baljväxter odlas i Sverige idag. I dagens avsnitt får vi ta del av hur man aktivt arbetat med denna fråga i projektet Rätt från Slätt. Vilka delar av värdekedjan fungerar och vilka behöver utvecklas för att vi ska få till en större kvantitet närodlade proteingrödor för humankonsumtion. Och dessutom pratar vi med en av lantbrukarna som testade att odla linser. God lyssning!
Jag heter Eva-Lena Skalstad och jobbar på Grästorps kommun som projektledare för Rätt från Slätt, ett projekt som har undersökt hur man kan odla lokala gröna proteiner och hur man kan äta mer lokalt. Det startades egentligen av utvecklingschefen och landsbygdsutvecklare i Grästorps kommun som skickade in en ansökan 2019 till Jordbruksverket om att hitta ett praktiskt sätt att omsätta den nationella livsmedelsstrategin i den lokala verkligheten. Och då blev det en näringslivssatsning mellan fem kommuner. Grästorp, Essunga, Götene, Vara och Vänersborgs kommun. Och då har det också varit en samverkansgrupp. Så har det varit LRF i väst och lokalproducerat i väst och hushållningssällskapet i väst. Och det vi har tittat på är egentligen vad kan vi odla lokalt i det här området på slätten. Framförallt för att ersätta importerad soja, om man nu tittar på det gröna proteinskiftet.
Ja, men precis. Det är ju ett jättespännande och relevant projekt. Och vill du berätta lite mer konkret om vad ni har kommit fram till där?
Det vi har gjort egentligen har varit två parallella spår. Dels så har det varit ett näringslivsarbete med branschsatsningen då och kompetensutveckling, nätverksbyggande och omvärldsbevakning. Och där har vi haft olika kunskapsseminarier, till exempel hur odlar man quinoa och linser? Och också ta reda på hur kan man förädla de här råvarorna lokalt. Och sen så har det också varit praktiskt entreprenörskap där vi har haft demonstrationsodlingar både ute på hushållningssällskapets gård i Logården i Grästorp men också ute hos fem stycken lantbrukare.
Och du nämnde quinoa och linser. Hur valde ni vilka grödor ni skulle satsa på?
Precis, när vi har odlat fler grödor. Vi har valt två olika spår. Dels har vi valt att ha olika grödor på Logården. Där vi har provat i små parceller att odla två sorters linser. Det har varit belugalins och floralins. Vi har provat quinoa, sötlupin och bovete. Och också grönskördade bönor och gråärt. Sen valde vi ut en av dem andra året. Och det blev då en lins som heter Flora, en gul lins. Och det är den då som provade i det andra spåret. Syftet med det var att göra en test för att se, funkar det att odla linser på slätten med de vanliga jordbruksmaskinerna som finns? Så att man skulle slippa ha några specialmaskiner. Och så ville vi också se om vi kunde se någon skillnad på olika jordarter. Så, ja, utgångskriterierna har varit egentligen både geografi och jordart kan man säga.
För ni valde att gå vidare med linserna och då antar jag att det var den grödan ni såg mest potential i.
Ja, vi tänkte också på att linserna verkade vara de som både hade potential. Vi importerar ju otroligt mycket linser från både Kanada och Indien. Så att den, skulle man kunna minska importen och odla här istället, så var det en utgångspunkt. Och dessutom så verkar det vara en sån gröda som skulle funka med de vanliga jordbruksmaskinerna. Vi testodlade quinoa till exempel året innan och den kom inte upp alls. Så det är så pyttesmå frön, så det är lite svårare.
Och då funderar jag på vilka de viktigaste lärdomarna var för att kunna skala upp då odling av den här typen av grödor eller gröna proteiner till humankonsumtion.
För att skala upp så är det egentligen, lantbrukarna har egentligen sagt att vi kan odla det vi får betalt för. Så jag tror att den stora flaskhalsen är ju just att få en trygghet i vad skulle man kunna få betalt för att odla den här grödan. Så rent praktiskt så ser vi att det går att odla linser på slätten, men det skulle behövas i så fall någon kontrakt som på andra grödor, att man vet vad man får innan man börjar odla. Eftersom det är en ny gröda så kanske man behöver också ha en liten säkerhetsmarginal. Annars så har vi väl också sett att några flaskhalsar har varit att det inte finns någon regional förädling i Västra Götaland. Man har liksom inte kunnat rensa och paketera dem här regionalt. Och det är ju faktiskt en flaskhals som egentligen är väldigt rolig. För det är ju en affärsmöjlighet för den som skulle vilja.
Vi kommer ju också att prata med en av lantbrukarna i den här podden. Men jag kan ändå inte låta bli fråga dig. Hur gick det då när ni testodlade de här linserna?
Det har varit en fantastiskt rolig sommar med 5 otroligt engagerade lantbrukare. Som har provat på allt från väldigt lätt sandjord till styv mellanlera och en mullrik lera som enligt teorin inte skulle gå att odla linser på. Men det visar sig att där blev det allra bäst på den mullrika leran i Brålanda. Det här året får man lägga till då. Lantbrukarna upplevde att det var helt okej att så. Det såg väldigt fint ut och det svåra var egentligen då att tröska. Det lägger sig väldigt, väldigt platt så man får lägga skärbordet precis i backen för att få av de här linserna då. Men nu var det ju ett torrt år och ett bra år så det gick ganska bra ändå. Man brukar räkna med någonstans 2 ton per hektar en normalskörd för den här typen av linser. Och det varierade på drygt 2000 kilo per hektar till 60. Och då kan man ju undra vad det där 60 var. Men det blev väldigt torrt på den marken så det tog sig inte helt enkelt. Linserna behöver fuktig blomning. Och det blev inte på den ytan och då satte det inte så mycket baljor. Den konkurrerar ju med ärtor och bönor i växtföljden för den har samma följdsjukdomar. Så det är ju också en avgörande faktor hur mycket det går att skala upp. Då är ju sötlupinen spännande för den har vi förstått att den har inte samma växtföljdssjukdomar. Men den är också kvävefixerande så man skulle kunna ha den emellan egentligen.
Ja, och det får vi ju anledning att återkomma till då när vi pratar med en av lantbrukarna. Du visade någon bild där också med lite ekonomi och vad köpare kan tänkas vilja betala och vad lantbrukarna behövde få ersättning. Såg ni någon sån, vad ska man säga, någon minimiskörd man behöver upp till för att det här ska gå ihop sig för lantbrukaren?
Ja, vi frågade lantbrukarna det och någonstans mellan 8 och 20 kronor per kilo ville lantbrukaren ha vid ungefär 2 ton per hektar. Och en del vill också ta höjd för osäkerheten på den här nya grödan. Men de flesta lantbrukare sa också att det är egentligen inte så stora insatser. Den är inte så dyr i insatsmedel. Just den här linsen, linsen Flora, finns att köpa i affärerna idag. Den odlas då i Skåne och på Gotland. Där kostar den i affären 58 kronor kilot. Men vi frågade också de som har fått prova linserna i projektet. Där var det ganska stor spridning vad betalningsviljan var. Den var i snitt 67 kronor per kilo. Och då kan man ju ändå se att det finns någonting att jobba med där. Om man nu säger att i snitt lantbrukaren skulle ha 16 kronor, säger vi. Så finns ju utrymme skulle jag säga för den som är intresserad av rensa och packa linser. Det skulle vara jättespännande att se det i Västsverige.
Om man bara tar ett lite större grepp på det hela, vad har ni kommit fram till att man inom en kommun kan göra för att öka andelen lokalproducerat på tallriken?
Det viktigaste är ju upphandlingen. Att man är noga med upphandling och ser till att man skriver upphandlingen så att man har en chans att släppa in mindre leverantörer. Det finns ju mycket kunskap i Västra Götaland om upphandling, vad det finns hjälp att få för de offentliga köken, och en del är jätteduktiga. Även om man då sitter fast så att säga i en upphandling, så kan man ändå göra olika event och olika tillfällen om man nu skulle vilja prova någon lokal producent av olika slag. Men som sagt, då behöver ju den här kontakten mellan de offentliga köken och de lokala producenterna stärkas. Så att man vet om varann helt enkelt.
Hur fortsätter ni nu arbetet när projektet avslutats?
Vi har förstärkt samarbetet både mellan kommuner i projektet, och fler kommuner har visat intresse. Vi har också jobbat tillsammans med Agroväst och RISE och Naturbruksförvaltningen, Hushållningssällskapet, LRF, Toppfrys, Gröna klustret, lantbrukare och lokalproducerat i väst. Och nu planerar vi nu ett nytt projekt och se om vi kan skapa en stärkt samarbete som ska då leda till ökad lönsamhet i hela kedjan, men också göra den mer lokal och robust. Arbetsnamnet på det projektet är ROLIS, robust livsmedelsförsörjning genom samverkan, förädling och cirkulära flöden. Så det handlar mycket om lokal avsättning, lokal förädling och lokal odling.
Ja, men strålande. Då vet vi vad vi ska hålla utkik efter här framöver. ROLIS.
Vi hoppas det i alla fall.
Ja, det får vi hålla tummarna för. Och då kan tänka mig att det kommer vara flera tillfällen för lantbrukare att också då ingå i samarbete och testa.
Absolut, absolut. Det kommer i så fall gå ut en öppen inbjudan till både lantbrukare och föräldrar och i de ingående kommunerna. Och då blir det, förutom de här fem, Grästorp, Vänersborg, Essunga, Vara, Götene, så blir det också Lidköping och Skara kommun.
Ja, men jättebra. Okej, men då får jag tacka för den här intervjun.
Toppen, tack så jättemycket.
Förutom ökad självförsörjningsgrad kan odling av proteingrödor bidra till en rad positiva effekter i odlingen, såsom minskat behov av mineralgödsel tack vare baljväxternas förmåga att binda kväve från luften och därmed tillgodose det egna kvävebehovet, och också ge skördehöjande effekter i efterföljande gröda, så kallat förfruktsvärde. Exempelvis kan skörden för höstvete antas öka med uppemot ett ton när höstvete odlas efter en baljväxt. Men hur upplever man odlingen av exempelvis linser som lantbrukare? Härnäst ska vi få lyssna till lantbrukaren Elin Nilsson som testat att odla linser på sin gård och hur hon ser på linsernas roll i odlingssystemet på deras spannmålsgård.
Och jag heter Elin Nilsson och jobbar dels som yrkeslärare, som växtodlingslärare på ett gymnasium, och sen är jag lantbrukare också, eller spannmålsodlare. Vi har vår gård i Essunga som ligger i Västra Götalandsregionen.
Du har ju varit med i projektet Rätt från slätt och testat att odla nya grödor. Skulle du vilja berätta lite om vad det är du har testat att odla och hur det kom sig att du ville vara med i projektet?
Vi har testat att odla linser, och jag såg den här notisen om att Rätt från slätt sökte odlare på Facebook egentligen. Och första anledningen till att man hajade till det var ju dels för att Rätt från slätt att drivdes av flera olika kommuner. Och både den kommunen vi bor i nu, Essunga, och den kommunen jag kommer från början, Vänersborg, var delaktiga liksom. Och sen är det ju så, när man är spannmålsodlare så har man ju... Ja, det finns ett begränsat antal grödor man kan odla. Liksom. Vi odlar ju inte för foder till våra egna djur. Och det är kul att testa och se om man kan hitta några andra nya grödor att odla på sin gård. Vi vill ju ha in en proteingröda. Vi vill ju ha in en kvävfixerande gröda i växtföljden.
Just det. Så att ett sätt att kunna få in lite fler grödor i växtföljden helt enkelt. Liksom.
Ja, precis. Exakt.
Och vill du berätta lite om hur din upplevelse var av att odla den här nya grödan?
Det var ju en rätt så varm och torr vår när vi sådde, så tanken var egentligen att efter sådd så skulle vi ogräsbekämpa genom mekanisk ogräsbekämpning. Det var liksom en del i projektet. Men eftersom det var väldigt torrt, linserna kom upp, men ogräsen däremot kom inte upp, vilket ju är jättebra. Men vi valde att liksom inte ogräsbekämpa mekaniskt just för att inte väcka ogräsen till liv. Så linserna fick växa väldigt ostört, och växte på väldigt bra. Vi odlar ju dem i renbestånd, så vi hade ju ingen annan gröda med i odlingen. Annars har man ju testat att odla linser ibland med en skyddsgröda liksom. För linserna är ju, ja, men de är ju rätt så sköra, eller vad ska man säga. De klänger ju gärna på någonting, för annars är ju risken att de lägger sig. Och det var väl en sån där risk som man hade inför skörden sen, att de skulle lägga sig. Och de stod upp länge, men sen innan skörden så la de sig, fast att det inte liksom, det berodde inte på att det hade regnat eller något sånt, utan de orkar inte stå upp hela vägen in i mål. Med odlingen så är det ju viktigt att man tänker på att man har plockat sten och att det är vältat till exempel, eftersom man är väldigt nära marken när man tröskar dem. Och sen är det ju en kvävefixerande gröda, så man behöver ju inte gödsla med något kväve till dem. Sen behöver de ju fosfor och kalium. Nu var ju det här en demoodling på 0,3 hektar. Och vi hade bra fosfor- och kaliumklasser, så vi har inte gödslat med någon fosfor och kalium. Men skulle man haft det på en större areal så hade man ju behövt göra det, beroende på vilka klasser man har.
Okej, men då gick det ändå ganska okej att skörda, trots
ja,
att de
det gjorde det.
Sig.
Ja, och framförallt också för att det hade varit väldigt torrt och väldigt varmt. Så linserna var torra och det gick bra i tröskan. Hade det däremot varit en väldigt regnig period innan skörden, så hade det varit, tror jag, betydligt svårare att få av dem.
Ja, det var ju bara 0,3 hektar som odlades, men det kunde kanske ändå uppskatta ungefär vad skörden landade på.
Precis, och i snitt på den arealen som vi odlade så blev det drygt 2100 kilo per hektar. Det var vad vi har förstått, så ska det ändå vara en rätt så bra skörd. När vi hade skördat det så la vi det på en plansilo kan man säga. Vi blåste luft igenom linserna för att de skulle torka. De var ju redan väldigt torra, men vi kylde ner dem och blåste egentligen bara luft rakt utifrån. Vi tillsatte ingen värme liksom i själva torkningen. Och sen så levererade vi ju dem vidare till projektet då, Rätt från slätt, som tog hand om dem och som rensade hos en annan lantbrukare.
Och det kan väl vara lite knepigt med linserna, eftersom de är så små, har man väl förstått.
Ja, man har ju testat att odla havre och linser ihop. Och det har ju varit svårt att rensa bort, för de har liksom behövt samma såll. Eller? När havren har åkt igenom har även linserna åkt igenom.
Du är egentligen lite inne då på nästa fråga som jag hade, för jag funderar på det här med vad man som odlare kan tänka på om man vill börja odla den här typen av nya grödor. Jag tänker ja, men det här med sådd eller ogräs. Rensning var du lite inne på. Växtsjukdomar inte allra minst.
Vårt mål var att få ut 100 kilo per hektar. Och eftersom det var så liten yta så var det var svårt att uppskatta. Och när man väl insåg att allt utsäde kommer inte gå åt, så var det lite för sent. Så vi fick inte ut 100 kilo per hektar. Men det gav ju väldigt bra skörd ändå. Sen är det nog ogräs, och har det ogräsrent rätt så viktigt. För det var ju andra lantbrukare med i projektet också. Och alltså det blir ju en stor konkurrens, och det blir mycket grönmassa när man har mycket ogräs. Med växtföljdssjukdomar så är det ju som du sa, det är ju en ballväxt liksom. Och den konkurrerar ju i växtföljden med till exempel ärtor eller åkerbönor som ju är vanligare att lantbrukare odlar. Samtidigt som den ju har sina fördelar, precis som ärtor och åkerbönor, att den binder kvävet och klarar sig själv liksom. Men just för rotrötor som även går på ärtor och åkerbönor, så den, man får ju välja lite vad man vill odla.
Ja, men precis. Men då får man välja sin favoritgröda.
Ja, precis.
Det berättade ju Eva-Lena att de försökte gå vidare med då grödor som var enkla att odla utan att behöva en massa nya maskiner och sådär. Kunde ni liksom använda befintliga maskiner, eller behövde ni göra några uppdateringar?
Nej, men vi använde vår vanliga såmaskin och vår vanliga tröska liksom. Och hade vi bestämt oss för att utföra en ogräsbekämpning så hade vi lånat grannens ogräsharv. Så det håller jag helt med om, att det behövs inga liksom andra maskiner. Så det är ju en fördel.
Är det här en gröda du ser att du skulle fortsätta odla på sikt, eller vad är dina liksom tankar nu efter det här första året med linserna?
Ja, men eftersom vi inte har några djur och därmed inte odlar direkt åkerbönor eller ärtor till foder, så vill man ju gärna odla en gröda som kan användas i livsmedel eller till industrin. Då finns det ju ärtor, absolut, alltså matärt och även gula ärtor som används till industrin också. Det kommer ju fabriker i framtiden här som kommer göra utvinna ärtprotein också liksom. Så den konkurrerar ju på det viset med de grödorna. Så för att man liksom ska fortsätta odla linser så handlar det ju om vad marknaden är villig att betala liksom. För oss så blir det ju en konkurrens mot matärten.
Rent odlingstekniskt så är det tummen upp och sen är det då fast att man kan få rätt betalt då och säker efterfrågan egentligen.
Ja, precis. Ja.
Vad har du för bästa tips till andra lantbrukare som skulle kunna tänka sig att testa nya grödor? Eva-Lena har ju lite skvallrat om att det kan komma ett uppföljningsprojekt så att tillfället kan komma för fler då att testa på den här typen av demo-odlingar.
Ja, precis. Det var ju fördelaktigt liksom. Man fick chansen att prova en gröda samtidigt på en begränsad areal. Annars skulle vi odla linser till exempel till någon annan leverantör så hade vi ju behövt odla betydligt mer för att det skulle löna sig liksom, eller för att man ska, ja, när man ska leverera och sådär. Så det här var ju jättefördelaktigt att få chansen att testa på så liten areal. Finns den möjligheten så tycker jag absolut att man ska testa. När någonting är nytt så vill man ju, man vill ju inte satsa allt på ett kort, men man vill ju inte heller, man vill ju satsa tillräckligt mycket för att det ska bli någonting av det liksom. Att man har lite att jämföra med, att det inte bara är en liten plätt.
Och har du själv fått smaka på dina egenodlade linser?
Jajamän, det har jag fått. De har varit med i lunchlådorna några gånger här. Det är väldigt roligt att äta sin egen. Det man vet att man har varit med och odlat.
Kul, det var min sista fråga. Så stort tack, Elin.
Tack så mycket.
Vill du fördjupa dig i dagens ämne så finns länkar till flera av rapporterna varifrån fakta har hämtats, länkade till i avsnittsbeskrivningen. Tack för att du har lyssnat, så hoppas jag att vi hörs snart igen.